Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till Babys podcast. Idag så är det fortfarande jag, Jenny Stolt, och Karina.
Här är Karina, barnmorska. Välkomna.
Förra veckan, eller tidigare, så hade vi ett jätteintressant avsnitt via Susanne Burelo angående det mest naturliga. Vi hann inte riktigt klart där, så vi har bjudit in Susanne igen för att prata om del 2. Välkommen, Susanne.
Tack så mycket.
Vi pratade ju om dina graviditeter, IVF, och att du hade fött vaginalt och med kejsarsnitt. Nu har vi kommit en bit på väg. Vad händer efter det?
Ja, det jag berättade förra gången var ju att för det första visste jag inte ens om jag ville ha barn. Och när jag väl fick reda på att jag inte kunde få, så blev det jätteviktigt för oss att skaffa barn. Det blev, och vi fick ett barn på första försöket då med IVF. Och sen så var det en lång kamp då för att få syskon. Det tog 3 år. Vi började ett år efter vårt första barn var fött. Men sammanlagt så tog det 3 år innan han föddes. Och jag tror att i den processen, i den kampen, så då tappar man lite av det här med barnlängtan. Det blir så resultatinriktat. Det är så mycket besvikelser, och det är hopp och det är förtvivlan, och man får liksom bara lyfta sig efter varje misslyckande och försöka igen. Det tär ju på en. Så när jag då helt plötsligt sa till min man att jag vill ha ett tredje barn, så trodde han att jag inte var klok. Varför det när vi har kommit så här långt? Vi har ju 2 fina barn. Och jag kunde nog inte riktigt förklara vad det var. Men det var väl den här, om man ska säga, den biologiska barnlängtan som slog till. Att nu vill jag ha ett barn för barnets skull. Inte ett barn och inte ett syskon, utan ett barn som var liksom byggt på ren barnlängtan.
Spännande. Men du hade ju en vaginal förlossning bakom dig och sen ett kejsarsnitt. Men sen, Susanne, så börjar en helt annan resa. Det är nästan så att det är en helt annan historia. Du har väldigt många graviditets- och förlossningsberättelser i ditt liv, skulle jag vilja säga. Mm. Berätta den här tredje gången. Vad hände?
Ja, det var ju väldigt speciellt då att börja om igen med den här IVF-resan. Och jag vet att jag kände det när jag återvände till sjukhuset där och skulle börja min behandling, att det tog emot. Det var mycket känslor som väcktes. Men jag tänkte att nu ska vi ta det lite lugnt här och inte gå in så hårt för det, tänkte jag. Men jag blev gravid på andra försöket den här gången. Och allting kändes väldigt magiskt, för jag var då, barnet skulle då födas nästan vid min födelsedag innan jag blev 40. Så det kändes som att jag var väldigt, väldigt, det kändes som ett mirakel riktigt. Så. Men sen då, så redan från början så var det lite komplikationer. Att när man skulle göra då det här ultraljudet för att se hjärtat slå, så kunde man inte se det. Och det var en otrolig besvikelse för mig. Men jag tänkte sen, de sa det att vi tar ett ultraljud igen nästa vecka, får vi se. Och då såg vi ett hjärta som tickade. Och sen gick vi på semester och var ju jätteglada att nu är vi gravida igen. Det här är liksom sista gången. Och det kändes helt fantastiskt. Och läkaren då kunde inte riktigt, de tyckte det var lite konstigt att barnet då, det låg liksom som en vecka efter i utvecklingen där på kurvor och sånt, men ja, det var en graviditet och vi var nöjda.
Fanns det några tankar om att någonting skulle vara fel eller annorlunda, ska jag säga?
Alltså det tycker jag man har med varje graviditet. Det hela tiden är man ju orolig, och jag var väldigt orolig i alla fall. Och jag vet inte om det spelar in att man har gjort det här med IVF då, att man blir extra orolig. Jag tror att det kan göra det. Och sen på sommaren då, så jag hade gjort fostervattensprov med min andra graviditet. Och det var ju ganska, många tyckte det var laddat att göra det. Att man, att det var risk för barnet, och vad gör man med resultatet av det? Men vi valde nog att göra det den här gången också. För att, ja, bara för att säkerställa att liksom allt var bra så att man kunde gå vidare. Så vi hoppade över det här med kubbtest som man kan göra. För jag ville ha ett definitivt svar. Men sen då under sommaren så drabbades jag av flera kraftiga blödningar som blev så... ja, jag fick åka in till sjukhuset helt enkelt. Och trodde att jag hade förlorat barnet. Ja, det står om det i boken. Det är ganska dramatiskt så hur det går till. Men i alla fall. Men det var oroligt. Det var två gånger det hände. Eller tre gånger under sommaren. Så efter sommaren hade vi den här fostervattensprovet då vi skulle genomgå. Så det kändes som otrolig lättnad att efter det, då kan vi glädjas. Mm. Då är det på riktigt. Men så blev det inte riktigt.
Nej.
Vilken vecka gör du, eller ni, fostervattensprov?
Ja, det var väl då vecka 15 måste det varit då, då när man får göra det. Det var ju lite semester och sånt, men...
Det brukar vara runt vecka 15.
Ja.
Jag ska inflika också att har man en ålder över 35 år så finns det faktiskt lagstadgat att man ska bli erbjuden fostervatten eller fosterdiagnostik. Och det finns enligt lag också, svensk lag, att alla som skriver in sig i mödrahälsovården ska få information om fosterdiagnostik. Så att där har ju lagen gått före våra liksom värderingar eller etiken skulle jag vilja säga. Och försöker styra det så att vi faktiskt har det valet.
Och jag, båda de här två så hade jag, var jag över 35, så att jag blev erbjuden det av den anledningen.
Och har man riskfaktorer innan 35 så blir man erbjuden det också. Så att men jag förstår den andra biten, att det är många som har, att det rör mycket känslor.
Nej, jag minns att vi hade en diskussion där med vänner som sa det, men vad händer om fostervattensprovet visar att det är en avvikelse? Och jag vet att jag redan i det läget så, man kan kalla det efterkonstruktion, men jag kände på något sätt att det kändes som att det kunde vara någonting.
Hade du och din man pratat om det här tidigare? För jag träffar ju ofta patienter eller par där man har helt olika förberedelser för eventuellt avvikelser eller kromosomfel, om man ska kalla det för. Och olika uppfattningar om vad det är, olika kunskap. Och hur hade ni förberett er som par?
Ja, egentligen ganska dåligt måste jag väl säga. Vi gjorde väl som jag tror många gör, att man tänker att nej, det tar man då, det händer inte. Samtidigt har man ju lite det här, jag hade lite det här katastroftänket ändå, att man måste förbereda sig lite grann. Men vi pratade om det och vi var väl eniga i att vi nog ville avbryta om det var något fel. Men så sa jag hela tiden att det vet man ju inte för man hamnar där. Och den biten tyckte jag lite grann var för jobbig att ta tag i. Så jag valde nog att inte faktiskt fortsätta prata om det så mycket.
Jag upplever ofta att man, det här med fosterdiagnostik, har man inte tänkt igenom det innan så blir det nästan som en bekräftelse på att allting är bra. Det är det man förväntar sig. Att nu ska jag få bekräftelse på att allting det här är bra. Så att jag kan börja glädjas åt min graviditet. Eller barnet som kommer. Och så blir det otroligt tumultartat när det här beskedet kommer. Hur var det för er att få det här beskedet?
Jo, det var ju precis så. Utan vi sa det. Jag minns, jag har ju en sån här bild hur vi stod utanför det här läkarhuset där vi gjorde testet. Eller själva testet var ganska dramatiskt också, för att jag hade gjort ett test innan och då skulle det vara en klar fostervätska som man tar ut. Men det här vattnet var alldeles svart. Mm-hmm. Och då frågade jag läkaren, men vad betyder det? Och då sa han, nej men det behöver inte betyda någonting, du har haft blödningar. Eller så tyder det på någonting annat. Mm. Och jag tog ju fasta på det, någonting annat. Och han såg också att det var mindre då än vad kurvan sa. Ungefär en vecka igen då. Och när jag hade varit på sjukhuset då under sommaren. Det var ju en sköterska där som då undersökte när vi fick se ultraljudet. Jag var ju så orolig där med blödningen. Och hon höll på och mätte och mätte. Och så frågade hon, har vi gjort kubbtest? Och då sa vi att nej, vi hoppade över det. Och jag undrar än idag om hon såg någonting då. Men hon sa ingenting i alla fall. Men i alla fall så att vi gjorde det här provet och vattnet var ju som sagt svart. Så det blev ju lite chockartat. Men vi stod där utanför och sa att det här är sista hindret, sen ska vi glädjas.
Mm.
Och så sa jag väl det att tänk om något är fel. Och min man sa det, ja men så kan vi inte tänka. Nu tar vi en sak i taget. Och så tänkte jag, ja nu tar vi en sak i taget. Och de skulle ju då ringa. Man skulle få ett brev hem om allt var bra. Annars ringer de. Och det tog en vecka. Sen ringde telefonen.
Mm. Och hur det beskedet. Var det bara sakligt? Och hur landade det?
Jag visste väl. Det var ju ett sånt här. Inget uppringningsidé.
Mm.
Och jag vet att jag jobbade hemifrån och så vet jag att det här samtalet måste sitta ner. Så jag gick och satte mig på sängen och så svarade jag. Och så berättade de att de var från labbet och att det var läkaren som ringde upp och sa då att vi har fått resultatet och det är trisomi 21 och Downs syndrom. Och då frågade jag, minns jag, att vad innebär det? Och då sa hon, ja det är Downs syndrom. Och vad gör man åt det? Alltså jag visste ju att jag visste ju vad det innebar. Men ändå så blev jag så ställd. Så jag tänkte liksom, vad gör man? Kan man göra något?
Mm.
Det blev en otrolig chock blev det.
Mm. Var du ensam hemma då eller var din man med?
Jag var ensam hemma. Och så minns jag att jag ringde direkt till honom då. Och fick inte tag på honom. Men så ringde jag till min syster och fick tag på henne. Och sen vet jag att jag bara kastade från luren och började kräkas. Jag var jag var väldigt chock. Men samtidigt så blev jag liksom lite klar i huvudet också. Och så började jag bara köra framåt. Nu, hur går vi vidare? Vad gör vi? Och ville liksom ha en plan för det. Och sen fick min syster tag på min man och han kom hem direkt. Och sen så, ja.
Och det här beslutet då från att, som är ett individuella beslut naturligtvis.
Mm. Mm.
Efter era förutsättningar och era behov. Så är det ju alltid. Mm. Mm. Hur lång tid tog det innan ni kände att det här blir ett avbrytande?
Nej, men det beslutet fattade jag samma dag. Eller vi fattade det. Även om vi inte hade pratat om det så mycket så visste jag. Jag visste till exempel att min man inte ville fortsätta. Jag visste att vårt förhållande antagligen inte skulle klara det. Jag visste att jag inte skulle klara det. För jag visste liksom inte hur. Man vet inte vilken grad det är. Jag fick ju höra det. Att det, Det kan ju vara jättesjukt eller så kan det vara ja, en lätt funktionsnedsättning.
Det är alltid intellektuella funktionsnedsättningar på Downs syndrom. Sen kan det vara olika andra besvär med hjärtmissbildningar och så. Men du har en väldigt personlig fråga till dig. Mm. Är det du, som du får välja på om du vill svara på. Kände du när du hade nästan överraskat din man med att du vill ha ett tredje barn. Kände du skuld i detta att det här hade du liksom velat och inte han? Eller hade ni kommit över det?
Nej, men absolut så var det nog. Att, ja, men det skriver väldigt mycket om i boken just vad som händer efter det här beskedet. Att jag kände otrolig skam och skuld. Och att jag hade ju längtat så efter det här barnet. Och sen hade jag haft blödningar. Och jag fick för mig liksom att när det är IVF. Man ska ta det bästa ägget och den bästa spermien och de bästa förutsättningarna. Hur kan det då bli fel? Och jag hade fått de här blödningarna när jag föreställde mig att min kropp på något sätt ville stöta ut det här och inte kunde. Och att det var min barnlängtan på något sätt som höll det kvar. Och att jag kände att, allt, att det var mitt fel på något vis alltihop. Och att jag hade gjort något fel, att det här borde ha blivit en, jag hade haft missfall, att det borde ha blivit ett missfall men som ändå stannar kvar i min kropp för att jag själv önskade barnet så mycket. Det blev mycket tankar som är helt ologiska och felaktiga. Men man tänker inte klart heller. Det var,
jag
man
tror
kan
att
inte förklara det som är bara händer av sig själv.
Nej, jag tror en del av bearbetningen faktiskt, att man tänker så.
Mm. Mm.
Susanne, då undrar jag, fanns det någon hjälp, fanns det något stödhjälp som man uttryckte vid det här samtalet?
Jag tror att jag blev så effektiv i det här. För att försöka sortera ut det här kaoset så. Jag blev ju uppringd, jag ringde till den här kliniken som gjorde testet då. De skulle höra av sig dagen efter och så kunde jag få liksom mer information. Men jag gick ut och tog all information själv på en gång. Så jag ringde upp min barnmorska, jag ringde upp IVF-kliniken och jag ringde upp kvinnokliniken då för att diskutera det här att avbrottet. Så jag gjorde liksom allting själv. Jag ville liksom inte stanna upp och känna för mycket. Och jag fick lite panik också. För att när vi ändå hade beslutat att vi skulle avbryta. Så kände jag att jag vill att det ska ske så fort som möjligt. Jag fick en tid som låg 1-2 veckor framåt. Och jag kände att det var för lång tid. Och ska jag gå så lång tid. Och bara vänta på någonting som är så fruktansvärt att göra. Men då fick jag komma tidigare och sen så ja, fick vi gå vidare då med avbrottet.
Mm. Och hur var den upplevelsen? Att avbryta en graviditet?
Ja, det var också väldigt overkligt när man då har kämpat så mycket för först att bli gravid. Och de smällar min kropp hade tagit och det var det här som är min högsta önskan. Men samtidigt har jag då valt bort. Då för att jag har en avvikelsen. Och det kändes otroligt skambelagt och tabubelagt. Och jag sökte ju information på nätet. Jag hittade faktiskt en grupp som stöttade mig. Men jag blev också. När jag la ut min tråd där. Så blev jag ju påhoppad då med åsikter om att det jag gjorde var fel. Ja, kom in på väldigt fula anklagelser och så, näthat helt enkelt.
Mm.
Som jag tycker är väldigt onödigt att sparka på någon som redan ligger ner.
Mm. Ja, det finns
sagt,
ju
det var mycket skriva.
Ja, det finns ju en rörelse i Sverige också faktiskt som jobbar hårt för att skambelägga kvinnor.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den vill vi inte ha här.
Nej.
Nu gav jag mitt personliga uttryck för det.
Man väljer ju, det är ju svårt att välja bort redan där.
Mm.
Och sen väldigt tabubelagt, som du säger, med skam och skuld och allt det här ska du leva med. Och dessutom andra som ska tycka och döma.
Jag tycker ändå att det är väldigt viktigt och bra utav dig ändå att lägga ut det här, för jag tror att vi behöver det i debatten. Du behövs. Jag tror att den här boken behövs som du skriver, och det här poddavsnittet behövs, för vi måste vara en motpol till de här otroligt rabiata abortmotståndarna.
Ja, alltså det är lite intressant också just med abortfrågan, att i det här så känns det som att det finns fina aborter och det finns fula aborter. Och med det menar jag att det finns det här att kvinnan har rätt att välja. Och om det då handlar om att man kanske är för ung eller man har, ja, det är dålig tajming, eller det finns ju en anledning som... Då är det mer okej än att välja bort som vi gjorde för att barnet inte var, jag får inte säga att det inte var friskt. För det är också så att man inte får säga att det är en kromosomavvikelse. Mm. Men ja, så det är också det. Jag vet att jag mötte en kvinna som berättade då att, jag berättade det här för henne, och då visade sig att hon hade ett barn med Downs syndrom som har vuxit. Mm. Och då sa hon det, att men hur kunde du? Det är det bästa som har hänt mig. Och sen i nästa andetag berättade hon, ja, jag gjorde ju en abort när jag var ung, men jag hade ju inte riktigt tid då. Så då var det liksom, för mig gick det liksom inte riktigt ihop. Man måste nog separera aborträtten. Antingen är man för abort eller så är man mot. Man kan inte välja vilken anledning man ska göra abort för.
Nej. Helt sant.
Jag är ju för aborträtt.
Kvinnans egna val.
Kvinnans egna val, ja. För det finns så många omständigheter som kvinnan inte kan styra över. Som gör att man måste få ha en utväg.
Mm. Och man ska ju vara väldigt medveten om att även kvinnor som står upp för, som säger att man är mot abort, kommer också på abortmottagningar och utför aborter. Mm. Så att det är väldigt, när man drabbas av det själv och när man själv sätts i den situationen, det är vi människor, vi kan inte lära av andras erfarenheter, vi måste lära av våra egna. Och jag har flera gånger träffat kvinnor som sitter i den stolen och känner, men jag är ju egentligen mot abort. Jag förstår inte varför jag sitter här, men nu är jag här och nu tar jag det här beslutet. Och det kan vara väldigt omvälvande för människor. Mm.
Mm. Jag kände någonting liknande, inte att jag är emot abort, men däremot så kände jag att jag hade ju undvikit, jag hade varit så noga med att skydda mig och verkligen sådär, för det var ju som sagt, jag ville ju inte ha barn en lång period av mitt liv, så jag kände mig så himla duktig att jag hade sluppit gå igenom en abort, måste säga. Mm. Och så satt jag där ändå, och då tyckte jag var ännu mer skam då, för det här var ju så... Ja, nu satt jag här trots att jag varit så duktig. Och så när jag har gjort det här valet som är ganska omänskligt val att behöva göra faktiskt.
Men det är ju så. Vi är ju duktiga. Vi är otroligt duktiga. Vi gör allt vad vi ska. Vi pluggar, vi blir välutbildade. Vi har ju, och när det blir det här hacket i livet, som det blir för alla någon gång oavsett vad hacket består av, då kan det bli ganska omvälvande faktiskt.
Mm.
Men Susanne, vad hände sedan? Ni gjorde ett avbrytande. Mm. Det var ert val.
Mm, det var vårt val.
Och det hade ni ju rätt till.
Ja, och jag fick ju då komma in på en fredag för att få information. Och jag kan säga att jag var i det stadiet att jag kunde nog inte riktigt ta till mig. Jag fick en massa broschyrer och så fick jag en tablett jag skulle svälja. Och sen, ja, då frågade jag, är det kört nu då om jag tar den här tabletten? Och det var det ju då. Så jag tog den och åkte hem och sen så skulle vi komma tillbaka på måndagen då. Då den här avbrottet som de kallar det för. Man kan säga abort, man kan säga avbrott. Men det är faktiskt en förlossning jag fick gå igenom. Då väljer man, abort kan kännas så hårt. När det är ett val som, den typen av val vi gjorde. Så därför säger jag ibland avbrott. Men i alla fall, så då, ja, då sattes den processen igång. Man fick ett rum. Det tog några timmar och i början kände jag mig väldigt utlämnad, för jag visste ju inte alls vad som skulle hända. Och sen blev det en förlossning i det rummet. Och jag fick se barnet. Jag trodde inte att jag ville det, men jag höll det och ville se det igen och prata med det. Och ja, det var faktiskt en fin upplevelse trots allt. Det var det. Men det var väldigt konstigt att komma hem. Ja, det påminner så mycket om de förlossningar jag haft. Men man kom hem utan ett barn. Och därefter blev det ju en lång period när jag mådde väldigt dåligt.
Och stödet i den perioden?
Ja, då blev jag erbjuden då kuratorsamtal. Och jag visste inte alls vad jag skulle med dem till. Men jag tänkte, jag går dit, jag måste ha något att göra. Och det var jättebra. För då var det mycket de här skuldkänslorna jag lagt på mig själv. Och den här skammen och allt det här som är så tabu. Det kunde jag prata med henne om. Och hon hade ju träffat par. Eller oftast då, träffas kanske mest kvinnan. Som hade gått igenom samma sak och haft samma frågor. Så det var väldigt bra att jag fick det stödet. Det hjälpte mig mycket.
Ja, jag tror att det ska erbjudas om och om igen. För det kan vara så att man inte är redo eller mottaglig alldeles i början. Men kan behöva det senare. Så det är viktigt att man får det stöd som varje enskild behöver.
Ja, men jag trodde inte att jag behövde det. Så jag gick ju bara dit. Jag hade inga klara tankar. Jag tänkte att det här behövs inte för mig. Men jag gick dit. Och jag kan starkt rekommendera det.
Var du tillsammans med din man?
Jag tror faktiskt inte det. Vi reagerade väldigt olika i det här. För han var det mer som att, jag vet inte också om det har att göra med det här med IVF:en, att det var liksom mer kliniskt, att i och med den här avbrottet, förlossningen, så var det liksom över för honom. Men för mig fortsatte ju allt. Och hela den här boken, inte bara just det här utan själva första delen som vi pratade om förut. Jag har skrivit det även för partners som står bredvid. För det är ju en person som är gravid och den andra som står bredvid har inte samma insikt. Jag hoppas lite grann att det jag skriver kan kanske öppna bilden för dem också. Att det är inte så enkelt med graviditeter.
Det är inte Nej, och bara. Det är inte, och inte för någon, för partnern. Nej. Du Nej. Sa partner, men partnern kan ju behöva ett enskilt stöd i sig. Man, det är ju inte alltid så att man har samma tankar.
Nej, precis. Nu, min man valde nog inte det. Han kände inte det behovet. Men som sagt, absolut. Han hade ju varit medbjuden om han och blev erbjudet det också.
Och det är det viktigaste. Det.
Ja, ja.
Att det finns om man behöver.
Precis.
Ja.
Hur lång tid tog det sen då? För barnlängtan kom tillbaks. Eller den har aldrig försvunnit kanske?
Nej, jag kände ju direkt. Alltså, som jag sa när jag fick det här beskedet. När läkaren ringde. Jag ringde ju till IVF-mottagningen samma dag. Och där kände jag otroligt stöd. Jag tyckte jag fick lite konstigt bemötande i mödravården faktiskt. Ja. Så, men på IVF-kliniken då... Den läkare jag pratade med sa ju bara det att men vad tråkigt. Vilken otur ni har haft. Och det var kanske det jag behövde höra just då. Och jag var ju jätterädd då att jag tänkte att jag är väl för gammal. Jag får väl inte fortsätta. Och det började skuldbelägga mig själv med allt det här också då. Att man ska inte ha barn när man är 39 år biologiskt. Även fast det funkar. Att jag började känna sådana känslor. Men då sa hon att som sagt inom IVF så är det inte en hög ålder. Och att det här kunde ha hänt yngre personer också. Som inte, jag menar, har man inte gjort testen så vet man ju inte. Och också det att de flesta som får det här beskedet väljer att göra ett avbrott. Men det pratar man inte om. Men i alla fall, vi bokade in en tid för att påbörja ny IVF. Men det tog lite längre tid för jag fick komplikationer. Ett tag trodde jag att det kanske inte gick att få barn igen. För att det var massa rester av moderkakan kvar som inte ville lossna och sådär. Men jag fick vård och sen satte vi igång och sen tog det 2 försök till. Och så blev jag gravid.
Och valet då av fosterdiagnostik den gången, hur tänkte ni då?
Ja, nej, det var samma sak, jag ville göra det igen. Men jag hade inte varit, man pratar ju mycket om det här med fostervattensprov, att det finns den här ökade risken då för fostret. Jag hade inte riktigt tyckt att den risken var så överhängande. Men den här gången kände jag, men tänk nu om jag gör fostervattensprovet och jag är återigen den som har den här mikroskopiska risken att om jag har sån otur, tänk om det är jag. Så då fanns ju, var det precis, NIPT-testet hade precis kommit. Mm. Och det kunde man då ta vecka 10 tror jag det var.
Vecka 10.
Ja. Och då, jag vill inte gå så här länge igen om det skulle hända någonting. Så att, då valde vi det. Och då skulle man få ett brev hem. Eller så ringer de. Och några dagar senare så ringer telefonen. Men då på något sätt så. Då var det faktiskt bara en väldigt snäll sköterska som sa. Jag vet hur orolig du är. Jag vill bara berätta att allt har gått bra. Nu ser vi inga risker här för dig. Så det var ju. Det var jätteskönt.
Skönt att inte alla telefonsamtal från vården är negativa.
Ja, vilken dag att känna glädje.
Ja, absolut.
Och sen var det mer en planering av, alltså nu kunde du känna dig, våga känna dig gravid igen.
Ja.
Och glädjas som sagt.
Ja, och då fick jag en väldigt bra barnmorska där på mödravården också. Som, jag sa det att jag vill ha en snäll. Och då fick jag en snäll. Och hon var väldigt... hon var med mig hela vägen. Och hon visste, och jag berättade ju allt. Så jag fick extra ultraljud och jag fick allt extra. Och... kejsarsnittet fick jag beviljat väldigt snabbt också den här gången för att slippa den här oron och det. Så att det kändes väldigt bra.
Men kunde du verkligen glädjas åt graviditeten? Eller fanns det en otrolig oro.
Det fanns ju hela tiden oro att någonting trots allt skulle gå snett. Det gjorde det. Och jag var ju rädd för att, ja men till exempel om jag skulle gå över tiden och att, ja men, såna, att barnet av någon anledning skulle dö i förlossningssituationen. Det var jag väldigt rädd för. Så. Och sen blev det ju då, precis som faktiskt min andra, det blev dramatiskt. Och det var dramatiskt med första kejsarsnitt också, att vattnet gick faktiskt dagen innan planerat snitt. Och det var samma sak här, att jag, vattnet gick innan utsatt. Så jag blev inlagd och vad fick göra då? Snittet på natten. Men då var det en läkare som var där på jour och tyckte hela tiden, vi tar det på morgonen när vi har mer personal. Men det var en sköterska där som sa att hon kommer inte klara natten, utan det måste bli ett snitt. Så där känner jag också en oro att det trots allt inte skulle bli ett snitt där på natten. Det var en otrolig stress. Och sen satte allting igång. Jag fick väldiga verkar. Och så går jag på toaletten och då är det fullt med blod i toaletten. Och då får jag en bara flashback från hur det var med min förra graviditet när jag gick på toaletten fullt med blod. Och tänkte att inte nu, det är precis nu jag ska föda. Men det gick bra, allting gick bra.
Du kunde göra ett snitt i vaket tillstånd då, eller?
Ja, det gjorde jag. Eller ja, det blev faktiskt en komplikation för att bedövningen tog inte. När jag, så att när jag skulle sys ihop så var jag obedövad. Och då gjorde det ont såklart. Och då bad jag om att bli sövd, men då hade jag börjat få, hade börjat blöda väldigt mycket, så det var en liten drama där faktiskt. Och min man upplevde det här väldigt starkt, för att kirurgen säger jag måste sy, narkosen säger vi måste söva, och till slut säger jag bara söv mig och sen är jag borta. Och då minns jag att det sista jag ser är att sköterskan, barnmorskan, hon håller upp min son och jag ser bara att han är helt perfekt. Och så tänker jag, dör jag nu, då har jag i alla fall, då finns i alla fall han. Och hon såg faktiskt ganska orolig ut. Men jag sövdes och vaknade 4 timmar senare. Och då hade jag tydligen förlorat 2 liter blod. Så att det var ju allvarligt. Men det gick bra. Och jag var uppe på benen direkt. Jag var så pigg.
Och Jenny, vi kan ju tillägga att det är extremt ovanligt att det blir så. Med ryggbedövningen som släpper.
Ja, det är otroligt ovanligt.
Nej, men jag kände det när de satte den, att de gjorde 2 försök, att det var någonting som inte riktigt. Och sen efteråt så bad de faktiskt om ursäkt och sa att så här ska det inte gå till. Men det är det som också är att titeln, det mest naturliga. Man är ju så glad att allt har gått bra, så det blir som en parentes. Men i efterhand kan jag säga att kanske borde jag ha gjort en anmälan eller någonting. Men jag var så glad att det hade gått bra. Liksom, så att,
ja. Jag tror inte att man kan säga att någonting fel har begåtts. Ibland så blir det så.
Ja.
Ja.
Det var det, så jag kände också.
Men det som är viktigt att veta där, det är väl att det finns ju alltid en backup. När det är så. När ryggbedövningen släpper, då kan man alltid ta till anestesi, alltså att man blir sövd.
Och innan dess så kan man ge mycket, mycket mer starka smärtlindrande medicin rakt in i blodet. Så att det är inte alltid man behöver söva heller. Men det finns ju strategier, och där är ju operationslaget är ju väl inarbetat i det. Så att det har in för. Och det händer lite då och då. Även fast det tillhör ovanligheterna, måste jag verkligen säga. Men det är inte så att vi står handfallna och inte vet vad vi ska göra. Men...
Nej, absolut. Det märkte ju jag. Men det allt gick väldigt fort. Och alla visste precis sin plats. Så jag hann aldrig bli rädd. Eller någonting sånt. Och jag kände ju bara i den situationen som var. Jag sa det. Söv mig. Jag ville bli sövd. Jag ville slippa allt det här. Sen är inte jag medicinsk kunnig nog att säga någonting om det. Men för mig slutade det ändå bra.
Och det är bra, ska man sövas vid kejsarsnitt så är det bra att den varianten du hade gjort då, för att det är ju, söver man, vissa är ju så rädda för kejsarsnitt också att man vill ha kejsarsnitt och sova i hela kejsarsnittet. Men det är ju mer komplikationer både för bebisen, för vi söver ju bebisen. Och sen blir musklerna helt avslappnade, så det är lite svårare operation faktiskt att utföra från början med ett från början sövd kvinna. Mm-hmm. Så av alla varianter av sövning i samband med kejsarsnitt så händer det ändå det bästa för dig, och, det minst dåliga.
Mm. Och att du fick träffa barnet
ja,
innan.
Absolut, att träffa bebis innan, det är ju jätteviktigt. Och se att bebisen mår bra. För då vaknar man ju med det också. Att bebisen mår bra. Och nu mår jag också bra.
Mm.
Så,
Jo, men den här sköterskan som jag hade då. Hon hade varit med förr. Och hon var väldigt. Mm. Både proffsig och inkännande. Och hade erfarenhet. Mm. Som jag tycker faktiskt att de flesta inom vården har. Måste jag säga.
Mm.
Bra.
Ja, det är din historia, Susanne. Du har varit med...
Alla historier är unika.
Alla historier är unika. Många IVF-er.
Mm.
Avbrytande. Graviditeter. Födslar. Trebarnsmamma. Och så är du mamma till en bok. Som just har släppts. Det mest naturliga. Om längtan... Efter barn och om att välja bort. Och den ska vi visa upp på vår Instagram. Så att fler kan få ta del av den också.
Mm.
För även om det här är din historia så delar av den är ju många andras också. De har varit med om det.
Jag har fått en respons om att väldigt många känner igen sig i... Ja. I den här perioden i livet när man går igenom det. Det är inte bara. Det är mycket omkring det och i det.
Mm. Absolut. En väldigt fin bok tycker jag.
Mm. Tack så mycket.
Någonting som du, Susanne, skulle vilja avsluta med, lyfta, tala om för våra lyssnare.
Ja, men jag hoppas att min bok kan skänka en stöd för de som går igenom IVF. För de som kanske gör stöd för de som gör fosterdiagnostik. För de som hamnar där vi hamnar. De som står bredvid och de som är mitt i det. Jag hoppas att det kan vara en hjälpande hand. Det hade jag behövt i de här situationerna.
Mm.
Att det finns igenkänning. Och att man då kan öppna upp en bredd. Att man vidgar vyerna lite. Och kanske ger lite kunskap. Och att istället för att döma varandra. Att man kanske är lite snälla mot varandra. Och ser att saker och ting händer. Det blir inte allt som man har tänkt sig.
Nej.
Men det är okej ändå. Vi är alla människor.
Mm, så bra. Är det.
Bra avslutande ord.
Tack.
Ja.
Tack för att du delade med dig, Susanne.
Ja, tack för att jag fick komma.
Tusen tack. Ja.
Jenny, vi är snart tillbaks med vår Babies podcast. Och på Instagram Babies podcast så lägger vi ut information om Susannes bok. Så tack för idag. Vi hörs snart igen.
Det
väl hand om er där ute.
Hej då.
Tack och hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.